Olof Rölander och Magnus Lindvall läser sin egen bok Motivationsrevolutionen, från temporär tändning till livslång låga.
Inledning. Vi befinner oss i Etiopien. Det är på kvällen den 24 november år 1974. Låten Lucy in the Sky with Diamonds spelas på högsta volym när arkeologer och paleontologer upphetsat inser att de hittat benrester från en apliknande varelse som måste ha levt på jorden för cirka 3 miljoner år sedan. Apmänniskan får namnet Lucy, efter Beatles hitlåt. Fyndet av Lucys skelett markerar en viktig vändpunkt i evolutionsforskningen. Benresterna har skänkt ovärderlig information om våra förfäders liv och förutsättningar. Det är fascinerande att fundera över Lucys tillvaro som är så vitt skild från vår. Ändå bär vi på många likheter. Lucy drevs sannolikt av en primitiv form av motivation, där det dels handlade om att överleva, dels om att fortplanta sig. Livet gick ut på att klara dagen, undvika faror, få i sig näring och att föra sina gener vidare. Man skulle kunna kalla dessa drivkrafter för motivation 1.0. Tiden gick, människan och samhället utvecklades och med det även synen på motivation. I och med den industriella revolutionen blev ett annat perspektiv på motivation centralt, även om det funnits tidigare, det vill säga hot om straff och löften om belöning. Drivkrafter som dessa kan vi kalla för motivation 2.0. Grundantagandet är att människor är lata och behöver hotas eller lockas för att anstränga sig. Lösningen är moroten och piskan, huvudingredienserna i motivation 2.0. Gör som jag säger så får du en belöning, gör du det inte så blir du bestraffad. Med motivation 2.0 följer även kontroll och övervakning. När Taylorismens idéer om arbetsledning och styrning spreds via de löpande banden passade kontroll och övervakning in som hand i handske. Allt skulle mätas och följas upp, speciellt människor. Därför blev det allt viktigare med yttre kontroller och man införde till exempel stämpelklockor eller förmän och tidsstudiemän som övervakade att ingen fuskade eller låg på latsidan. Den här sortens arbetsstyrning kan kännas förlegad eller avlägsen idag, men faktum är att den är mer integrerad i vår syn på motivation än vad vi tror. Vi lever med moroten och piskan i vardagen utan att tänka på det. På ett enklare plan är vi som Lucy. Också vi motiveras av överlevnad och att föra våra gener vidare. På ett annat plan blir vi motiverade av moroten och piskan. Du inser att det blir ett himla liv om du inte plockar ur diskmaskinen innan din respektive kommer hem. Och kanske får du beröm om du gör det. Därmed uppstår en form av motivation för att få det gjort, trots att du kanske inte har lust. Huvudproblemet när det kommer till motivation, som de flesta av oss kämpar med i vardagen, är att den inte blir hållbar. Vi lyckas kortsiktigt, då och då, att göra det vi vill, men klarar inte att hålla i över tid. Om livet hade varit ett eller några stycken 110 meters häcklopp, då hade vi fixat det ganska okej. Men nu är inte livet ett sprintlopp, utan snarare ett maraton. Eller ett vasalopp i öppet spår där det mesta handlar om att hålla ut i längden och orka nöta på. Då krävs det drivkrafter som är hållbara och inte brinner ut efter 110 meter. Det krävs en livslång låga, inte bara en massa tillfälliga tändningar. Problemet är att vi idag allt för ofta drivs av motivation 2.0, moroten och piskan, som matar oss med kortsiktiga kickar. Istället för knäckebröd blir vi serverade en regelbunden dos snabba kolhydrater i livets långa vasalopp. De flesta av samhällets prestationssystem, både karriärstegen och den personliga utvecklingen, utgår ifrån att vi motiveras av deras motsvarigheter till dextrosol och kex.